Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. For en god stund siden I Foreldrerådet så lagde jeg en episode om det å være foreldre til hjertesyke barn. Og I etterkant av den episoden så fikk jeg mange spørsmål fra dere kloke, fine folk der ute, som gjerne ønsket seg en episode til, men da fra et kardiologperspektiv. Ikke sant? Den episoden jeg har laget med en psykolog, men hva egentlig de medisinske årsakene til hjertefeil hos barn? Hvorfor det noen barn som blir hjertesyke? Og hva slags behandling det de får? Og hvordan undersøkes dette på sykehus, ikke sant? Hvis du får en baby med en hjertefeilsdiagnose? Hva det som skjer da? Ja, så derfor har jeg I denne runden invitert en kardiolog som kan svare på da, forhåpentligvis alle mine spørsmål. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Henrik Holmstrøm.
Takk for det.
Du overlege, professor, også ved barnekardiologisk avdeling ved barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet.
Riktig.
Dere har så lange titler, dere overleger.
Ja, man må jo ikke bruke alt da.
Nei, det høres flott ut da. Du har blitt ønsket ved navn til denne podcasten for å snakke om barn med hjertefeil. Vi har laget en episode før som heter Hjertebarn, og den kjempefin. Den lagde vi I 2019, og etter at jeg lagde den episoden så fikk vi melding fra en lytter som ønsker, som sier... Jeg tipser om Henrik Holmstrøm på Rikshospitalet. Han har vi opplevd, han har møtt oss på en fin måte, både rundt selve sykdommen og det psykiske opp I det hele. Så det derfor du her, headhunted, på vegne av en lytter.
Ja, det gjør det ekstra hyggelig for å komme hit.
Hva de ulike hjertefeilene barn kan få?
Ja, det visste jeg jo på forhånd at du skulle spørre om, og det en skikkelig utfordring å forklare.
Okay.
Fordi vi har jo liksom ingen ende på hvor mye pedagogisk materiale vi har I bilder og sånn for å forklare dette, og da, nå må jeg liksom gjøre det uten bilder.
Ja, du må lage bilder I hodet på folk.
Ja. Så det første du må gjøre da jo liksom... försöka se för dig ett hjärta från skolböckerna eller från en anatomisk atlas eller något sånt. Och så, då ser man, någon gång är det bara en klump, men man ser att det går 2 rör ut på uppsidan.
Mm.
Och I någon bilder så är det blått på ena sidan och rött på den andra.
Ja.
Och vi må begynna med detta.
Okej.
Okay. För det den ena sidan av hjärta, den blå sidan, den högra sidan, den pumpar blod till lungorna.
Okej. Okay.
det är blått blod, lite oxygen och som blir frisket upp i lungorna.
Ja.
Så kommer du tillbaka till den andra sidan, den röda sidan. Och där blir det då pumpat rött blod ut i det stora kretsloppet i kroppen. Till muskler och organ och sånt som ska bruka det.
Ja, så det är en del på väg in för att hämta oxygen, en del på väg ut.
Ja, bägge delar är på väg ut från hjärta egentligen. Alltså som jag sagt om nu, blått blod till lungorna och rött blod till kroppen.
Ja, skönner.
Det är då också så att det går med lavt tryck till lungorna och högt tryck till kroppen.
Ja, för det är inte så långt till lungorna, men det är långt till kroppen.
Riktigt.
Ja.
Så det är liksom utgångspunkten för att förstå hjärtefeil.
Jag syns jag får det till allerede kjempebra. Jag ser det helt klart för mig och jag vet att lytterne mina är översnittet smarta, så de ser det också för sig nå.
Ja.
Så långt allt väl, Henrik, men vad är då?
Ja.
Ja.
Då är det så att normalt sett så ska det gå passe mycket blått blod med passe tryck till lungorna och passe mycket rött blod med passe tryck till kroppen.
Ja.
Hjärtefeil förrycker den balansen.
Okej.
Okay. Och så att enten går det för mycket blod till lungorna, vanligtvis att det läcker rött in dit, eller att det kommer blått blod ut i det stora kretsloppet.
Okej, okay, så enten så är det så att oj, det blir liksom mix upp i lasten, så att det blå blodet som ska till lungorna, det får där kommer det rött också.
Ja.
Eller att det på väg ut blir sent ut inte rött blod med massa oxygen, men också läckage av det blå.
Yes. Och så är det en ting till, och det är att detta systemet ska ha en evne till att öka kapaciteten när man är i farta. Så
ja.
Att det kan gå mer och mer runt.
Nettopp. Och det, så det är en tredje ting på en måte.
Ja.
Ja.
Och de tingene blir då forstyrret av hjertefeil.
Okej, for jeg trodde kanskje at liksom hjertefeil var en eller to eller tre ting som var sånn konkrete, som man kunne se på en måte litt sånn som at ja, men det bremsen, det kløtsjen, eller det gir liksom som ødelagt I en motor? Men jeg skjønner at det ikke er så enkelt.
Ja, men det er ganske mange ting man kan sammenligne faktisk, og vi sammenligner mye med strøm, når vi, elektrisk strøm, når vi regner på hvordan blodet renner, så bruker vi det som heter Ohms lov, som er akkurat det samme for blodsirkulasjon som for strøm.
Ja.
Og sånt som har med tryck och motstånd och ström att göra. Men hjärtefeil kan vara enten att det är förbindelser mellan dessa systemen som inte ska vara där, eller att det är hindringar på vägen.
Men hur många olika ting, alltså hur många olika namn på hjärtefeil har det på något sätt?
Ja, alltså vi tittat på, vi ska införa ett nytt diagnostiskt kodesystem, och hvis man tar med behandlingar och alla undergrupper och alla varianter, så var det cirka 20 000 punkter på den listan i den mest detaljerade formen, men i liksom i daglig praxis så är det någon hundra faktiskt.
Ja, okej, okay, så för att nettopp så jag blev väldigt glad du började med den tegningen med rött och blått då, inte började på den listan för att topp för då hade vi suttit där
ja.
Ett år.
Det vanliga är att man bara har en liten ting liksom ett litet hull eller något sånt, men väldigt många har flera ting, kombinationer av hull och hindringar och sånt. Och de kombinationerna kan vara väldigt individuella, så att vi möter stadigväck barn med hjärtefeil som vi liksom aldrig har sett prickmakan till förr.
Ah, skönner. Så det är nästan som en egen, där hvor man tänker så att man går till fastlegen, så har de en sån väldigt bredspektrad diagnosmöjlighet, ikke sant?
Mm.
Så har det nästan under detta med hjärte bara, så är det en lika stort univers. Mm. Hur finner man ut när man är gravid, eller hur kommer man liksom in i deras spår I starten på något sätt?
Ja, det är olika måter. Och jag har lyst til å ta en liten sån blick ut I världen för vi går in på det och sätta det lite perspektiv. För det är om du ser för dig ett sånt coronakart över världen med olika färger, så är det knallrött liksom någonstans, och ofta så är det ju då i de land med dåliga resurser.
Mm.
Och visst man ser på dödlighet I hjärtefeil, så är det helt likt självklart att det är ju liksom Afrika och sånt som är mest drabbat, och där är det många som den dag I dag dör. Av forskjellige hjertefeil og sånt.
Som vi I Norge ikke dør av.
Nei, men den utviklingen har gått ganske fort. Den har gått på ikke så mange 10 år. Og så når jeg begynte for 30 år siden med dette her, så var det kanskje 1 av 10 som døde ved, I forbindelse med operasjoner. Och nu är det liksom mindre än en av hundra, eller runt en av hundra kanske.
Ja.
Och, så det har varit en enorm utveckling och det gäller både behandlingen och mot uppdagad hjärtfel. Så de diagnostiska metoderna har då haft ett uppsving och vi vet inte precis tallarna för vilka metoder som för till målet idag. Det har vi håller på att avsluta en upptilling på det.
Ja, för det, så du vet inte vad succén består i på en måte?
Jo, vi vet många faktorer, men vi kan inte säga precis.
Det du vet att det är väldigt bra att det finner ut av ting tidigt.
Yes.
Greit. Men när jag går på, hvis man går på ultralyd då, normal ultralyd, är det då man plejer att finna hvis man är gravid?
Ja.
Ja.
Det är de allvarliga felen. Det är liksom en standard för vilka ting man ska se på i hjärtat. Mm. Och så är det någon som är mer specialister som ser på ännu mer detaljer. Liksom. Men i stort sett så är det så att alla de fyra rummen i hjärtat ska vara till stede med två förkamrar och två kamrar. Och att årorna går av på riktigt steg, att väggarna är tätta och att klaffarna fungerar normalt.
Ja, det är liksom EU-kontrollen på en måte. Ja, ja. Så hvis de uppdagar att något är liksom lite off, lite annorlunda, så vill jag tro man hänvisas då.
Mm.
Hvordan kategoriserer dere? Hvordan begynner dere?
Ja, nu kan jeg jo si at dette er ikke jeg er så involvert i daglig praksis, men det er jo mye av det samme som vi gjør etter fødselen, at man går igjennom hele hjertet og ser på hvilke avvik man kan påvise.
Og hva er de vanligste avvikene da?
De som blir oppdaget er jo vanligvis den fjärdedelen av de med hjärtfel som är mer allvarliga. Och det som är lättast att se är viss ett av de stora kammarna är icke attestade eller underutvecklad.
Ja. Okej. Okay. Och så har jag hört om detta med hull i hjärtat.
Ja.
Vad är det hull?
Ja, visst är det hull. Visst är det hull, men det finns olika typer av hull. Det finns något som är anläggsfel på något sätt, att en del av en vägg manglar.
Ja.
Och men så finns det också någon fosterförbindelse som ska vara till stede som ska luckas efter födseln och som inte alltid gör det. Och då är det liksom inte en byggningsfel men bara liksom en felutveckling kan man säga. Men hela vårt system för att uppdaga hjärtfel har till hensikt att undgå att barn kommer in psyka med uppdagad hjärtfel.
Ja!
Så att man kan liksom ge behandling för det liksom för barnen blir allvarlig psyka.
Ja.
Och därför har man det systemet då med att först checka i fostertiden och så har man en rutinmässig undersökelse på barsel med att måla också genmätningen i hand och fot.
Ja. Ja, när du säger det så ser jag vad får man som bitteliten hand och bitteliten fot. Så det är sött.
Ja. Ja. Och då, om det är någon avvik där så gör man en hjärtundersökelse. Och det tredje är att det är en lägeundersökelse på barsel. Var man uppdagar ganska många faktiskt av de som har något som man måste förhålla sig till.
Okej, okay. Och då?
Då är det en barnläkare som går och lytter på barna på nyfödtundersökelsen och känner på puls och sådana ting. Och ser på pusten. Och hvis han då misstänker att det är något som inte är normalt så blir det barnet hänvist i en hjärtundersökelse med ultralyd.
Och då börjar det, hvis det då, som du säger så kan det vara tusentals av olika kombinationer.
Ja, men i den situationen av de som blir hänvist från barsel så är det bara en brökdel som har en liten del som har något som har någon betydning.
Okay.
De allra flesta har helt bagatellmässiga ting som man kanske i värsta fall må kontrollera en gång eller två, men som hela sig själv som inte är någon sjukdom.
Jag försöker att tvinga dig till att narrow it down, men jag känner att det är så vanskligt. Jag försöker att liksom se sån okej, okay, så fordi jag känner att jag känner nu att jag löper en episode med dig i studio inte kommer till att bli färdig med kardiologi som tema.
Du får inte jobb hos oss. men
för föräldrar då som upplever att de, ikke sant, jag vill tro att många någon har väl kanske hjärtfel i familjen från för att de själv vet om att de har nå eller för det är väl genetiskt man kan vara disponerad för det.
Ja, det är ganska lite genetik faktiskt.
Okej, okay. Så då är de flesta blir ganska överraskade när de då får finna ut att det är något gärnt med barnets hjärta och då tänker jag att de måste bli ganska rädda.
Ja. Ja. Men vi må rädd blir de flesta bara de blir hänvist till en hjärtundersökelse.
Ja.
Och de blir livrädda, självklart för att det ska vara något galt. Och när vi då liksom friskerklarar 90% av det vi ser på, så är det bland att det har liksom blivit ett svimärke som inte slipper bara av den beskeden om att det var någonting. Så vi må jobba ganska mycket med att snu det där och säga att detta, för det vi finner då är kanske ingenting, eller så finner vi någon sådana fosterförbindelser som är öppna, eller någon bittesmå hull inne i hjärtat som inte har någon betydning. Och då må vi liksom på andra dag på Barsel få en mamma till förstå att det var ingenting likväl. Och de flesta mammor är så i tåka och så ängslig i den situationen att det inte är så lätt att ta till sig den beskeden alltid.
Nej, alltså i tåka. Alltså, hvis du hade varit igenom det vi är igenom, så tänker jag att vi är faktiskt ganska vakna i förhåll till det många av oss liksom står mitt upp idag. Men det är klart att det känner jag. Kan du inte bruka den här podcasten till det? För hvis någon har hört att de kanske att någon med hjärta, så tänker de, för de fick den beskeden på Barsel och så fick de också beskeden att allt kommer att gå bra. Så kan du bruka, för nu snackar du inte bara med en av dem, nu snackar du till många, många tusen av dem.
Ja.
Så vad är det den försäkringen när de då när det är dubbelchecker, för de har kanske tänkt att det kan vara något och så finner du att det inte är någonting likväl.
Ja.
Vad är det? Är det säkert? Hur kan det vara säkert då?
Då har vi har så goda metoder att då är vi säkra. Men det som är ett problem är att det är någon som vi måste checka en gång till för att säga att utvecklingen går som vi tänker oss. Och då är det liksom 99% säkert att den gör det kanske.
Mm.
Men den väntefasen kan vara väldigt tung då i 2-3 månader. Och viss föräldrarna inte har förstått att det oavsett är en väldigt bagatellmässig ting.
Nej, men så det är ju en sån generell utfordring jag tänker att många av era läger har, är att kommunicera till oss. För dig är det jobben din. Du står i det varje dag och i ditt relativa system in i huvudet ditt, så är det liksom inte något farligt. Men för det människa som upplever det på toppen av att man är nybakt förälder, så är det sån helt extraordinärt då. Så där har man en sån där glipig förståelse så är sånt på något.
Ja, ja, visst, och plus att det då är en situation som det går fort och det är mycket födelser i sving i realitet, så det är inte så lätt. Det är ingen god situation för att ta till sig den informationen.
Nej, och så kommer det in, liksom, på en slags visit och så är det lite kortare för det där med att göra och så, sant? Det är ju hela det där, där är det högt på strå. Då talar det till deras, inte till deras fördel att det är den kule legegängen i kardiolog på det kule bordet i lunchen.
Ja, men vi är ju vi för det första är vi ju, tror jag, vi ser på oss själva som det som grupp.
Nej, men det är sant, man jag skönner att det blir sån, och det som blir sån blir som med alla ting. Det är därför det är så bra att det kan komma hit och vi kan snacka om det här, för det må vara frustrerande för dig och som vet att sån här är det ingenting. Vi är väldigt förevar, vi har skickligt goda undersökningsmetoder. Grunden till att vi tog den extra kontrollen var för att vara på den säkra sidan, och nu är jag helt säker på att det inte är något gärnt. Och det att hon då, eller han, alltså när mor och medmor eller mor och far står där och du ser att inte angsten slipper tak i fjäset deras, så må det vara frustrerande. För där, för då kommer ju inte din försäkring igenom.
Nej, och det och vi gör ju så gott vi kan. Vi är väldigt klara över detta, men så är det ibland då att om någon kommer tillbaka till den kontrollen, så är det fortsatt så kommer det fram att jag har varit väldigt rädd i väntetiden.
Ja, det jag hade en annan läge här för inte så länge sedan. Vi snackade om klumpfot för någon vecka sedan. Och han där diskuterade vi också lite där. Jag skulle lite önska detta på sidan, alltså Henrik, av det vi ska snacka om. Men jag skulle önska att det blev mer screenat vad den psykiska effekten av en del behandling eller kontakt med hälsosystemet var, för det när det gäller klumpfot, så måste man ha barnen ha sån skinne på foten och allt möjligt sånt, och så är det från ett lägeperspektiv. Detta kan man väldigt fint fixa. Men hvis man hade haft sån screening också när det gäller säkert ting med hjärtat, sån parallellt med sån hur går det med barnet rent fysiskt och hjärtekammare och det blå och det röda och det där. Men också sån där hur syns vi det går? Hur har föräldrarna det egentligen? För det har ju så mycket att si för hur barnet egentligen har det.
Ja. Och, men det finns faktiskt en del kunskap om det. Man vet att de beskena också de barna som har en urskyldig billyd, som är lite äldre, som kommer från man har hört något på hjärta, och som bara har det vi kallar en fysiologisk billyd, som inte är en hjärtefel, bara en suselyd som är en del av livet och som inte betyder något. Också där är det mycket oro och ängstelse hos föräldrarna. Oavsett vilka besked vi ger, så är det någon som som följer på det, och så det vet man, men det är ju desto värre för de som då har ett barn med allvarliga hjärtfel.
Ja, Ok, så hvis du får beskjed om at det ikke er noe, så har de bare tatt en ekstra kontroll fordi man veldig førevar I Norge, og da det ingen grunn til bekymring. Hva det så hvis man får vite at det noe? Så sier du at det en del av de dere oppdager på barsel sånn, ikke farlige ting. Jeg skjønner at det avhenger veldig av hva slags hjertefeil, men det da vanlig med, setter man I gang behandling av liksom barn fra de små?
Ja, nå det jo mer og mer sjelden at vi oppdager de alvorlige tingene sånn tilfeldig, for de fleste oppdager på forhånd, men det skjer. Og det hele spektret faktisk, men det som vanligast det da et hull I hjertet.
Ja, og hva et hull I hjertet?
Det det som man, det kan være på alla nivåer mellom det røda blodsystemet, inte på mellom forkammer eller mellom pumpekammer eller mellom åresystemene.
Det det som fører til den lekkasjen?
Ja.
Okay.
Ja. Så det fører det til at det renner for mye blod til lungene.
Ja, det fører alltid til det.
Ja.
Ja. Og hva dumt med det da?
Da blir, det ene at hjertet må pumpe mye mer blod. Fordi det lekker under det røde pumpekammeret som ska pumpa må pumpa både til kroppen plus det som lekker til lungene. Liksom. Mm. Og det kan være faktisk et dobbelt pumpearbeid.
Ja, så da må du bare jobbe mye hardere.
Ja. Og så blir lungene blodstinne, litt mindre plass for luft, og det mindre marginer for alt som krever noen energi, spise og vokse og trives og allting.
Så konsekvensen at man blir mer sliten da?
Ja.
Ja, ok. Skjønner. Så, og hva det man, hvis det et sånt hull I hjertet som da, ikke en av de som ubetydelige som kommer til å gå seg til, men et hull I hjertet som man da tenker sånn, ok, denne lekkasjen her, den må vi tette for, ellers så går hele kroppen litt sånn på ekstra gir. Hva gjør man da?
Nei, da det så, kroppen jo vist laget, va? Så den prøver jo mange ganger å tette det hullet selv.
Åja, med ting og tang?
Ja, ja. Okay. Legger plaster på med klaffevev eller et eller annet sånt, eller så gro muskelveggen til så at det kan tette seg. Og det ikke alltid så lett å forutsi hvem som hvem.
Nei.
Og derfor så vil vi gjerne følge de barna og en periode. Og så det også sånn at symptomerne kommer ikke med en gang. Det långsamma processer så det går ofta många uker för barnen blir präget av ett också ett ganska stort hull I hjärtat.
Nettopp. Och det är sånt som visst är ett litet hull I hjärtat så kan det hända man inte uppdagar eller som man inte märker det på symptomer för barnen börjar liksom bevega sig och
när visst är ett litet hull så spelar det så ger det ingen symptom.
Nej.
Men visst det är stort nog till att ge symptom så är det ofta långt ut efter flera månaders levetid.
Så det du gör då är att bara sjekke det opp, altså sjekke innom og finne det, og så venter dere egentlig litt I starten på hva kroppen skal finne på.
Ja.
Ja, og hva det dere håper at kroppen gjør da?
At vevet I hjertet liksom finner måte å tette et sånt hull.
At ikke den begynner å lage noe nytt?
Nei, lager ikke noe nytt hull.
Nei, ikke hull, men den putter ikke, den lager hjertevev liksom.
Ja, det ofte at det ligger litt klaffevev I nærheten, og så kan det liksom hefte seg til som et plaster.
Ja, og det vil dere, det bra, eller?
Ja, det bra. Ja. Hvis det tettet seg selv, så slipper man gjøre noe med det. Og hvis ikke det tettet seg, så finnes det kjempegod behandling I alle fall.
Hva tetter dere det med da?
Med operasjon vanligvis.
Ja.
Alltså det nu snackar vi om det lite avhänger var det sitter och det sitter det I frågkammaren så tätar vi det med icke med operation men med den andra behandlingsmetoden vi har som är kateterbehandling. När man icke öppnar bröstkassan man går bara in med en liten ledning via lysken och så kan man sätta en propp I hullet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hva slags propp? Nå så jeg for meg en sånn liten vinkork, men det ikke det. Men hva slags propp det på en måte?
Nei, det litt mer avansert.
Ja.
Og det, altså hele poenget at du tenker en dobbel paraply for eksempel.
Ja.
Som har to blader. Så hele poenget med den at du kan fälla den sammen så det blir som en lång paraply och så kan du då få den in i tynt rör.
Ja.
Och så fäller du ut paraplyen på ena sidan av väggen och så har du ett paraplyblad till som du då tar på andra sidan av
väggen.
Okay. Smart. Okej.
Okej. Är detta med de hullen i hjärtat som må repareras av dere fordi kroppen ikke lager ikke sant? Det den trenger for å tette det. Det alvorlig da?
Ja, det vanligvis kan man si at de moderate.
Ja.
Det alvorlighetsskade. Lett eller moderate.
Lette eller moderate. Og hva det da som de alvorlige hjertefeilene?
Nei, det jo herfra til evigheten. Det finnes alle varianter, og på den dystre siden så det jo faktisk sånn at det ikke alt som lar seg behandle.
Nei. Hva slags... Hva det som typisk for dødelig hjertefeil?
Det at det ikke finnes, altså man har noen prinsipper for kirurgien, eller behandlingen, enten det med kateter eller kirurgi i operasjon, åpner brystkassen, kateter er stikke innledninger. Kan man reparere feilen, så gjør man det. Fiksen liksom, åpner for snevring eller tettet hull. Noen ganger kan man kanskje gjøre det senere, men ikke med en gang.
Mm.
Och då är det första behandlingen att man prövar att uppnå den balansen jag snackade om. Att det ska gå passa mycket blått blod i lungorna och passa mycket rött i kroppen.
Mm.
Och så kan man göra det med ett hjälpingrepp och så kan man göra reparationen när barnet är större.
Ja.
Den tredje varianten är att det inte finns någon möjlighet för att reparera hjärtat. Då behöver man ty till reservlösningar.
Ja.
Och då är det vanligaste att barnen må växa upp med ett halvt hjärta.
Ja.
Att man brukar hjärtat till att pumpa rött blod till kroppen och så må det som ska till lungorna renna dit av egen kraft utan att pumpas.
Okej.
Okay. Det
är otroligt att går, tänker
jag. Ja, det är väldigt det är ganska fantastiskt och men det är liksom det är ju inte optimalt va? Man lever med ett halvt hjärta och det är en del komplikationer och för med sig en del.
Ja.
Risiko liksom och men det man kallar enkammarhjärta.
Ja.
Så kan det vara ting som gör att man icke en gång kan tyta den lösningen för det är individuella ting i anatomin eller sånt som gör att man icke kan få till det heller och då har vi icke någon förnuftig behandlingsmetod annat.
Det har inte sån funnit upp liksom mekanisk hjärter eller
nej, mekanisk hjärta är högst mildtidig och det är väldigt lite utvecklat för de minsta barna.
Ja, så hvis ikke det är något det kan göra, hvis ikke det gang är kapacitet i det hjärtat eller potentialet till att kunna lage ett sånt enkammerhjärte som pumpar så är det på något ingenting det kan göra då.
Nej, vi måste nämna transplantationer.
Ja, till små bebis går det an.
Nej, det har för 10 år sedan var det egentligen inte ett tema. Men de sista åren har det varit en utveckling så att det har begynt att öppna sig en möjlighet för det.
Mm.
Och det är dels för det resultaten har blivit så pass mycket bättre att man kan leva i vart fall 20 och kanske fler goda år med ett transplanterat hjärta.
Uff, det är mycket tick som kommer in här då.
Mm.
Fy fader. Ok, men for de som havner på nyfødtintensiven da, hvor alvorlig skal det være før man liksom havner der med hjertet?
Nei, det bør ikke være så alvorlig, for der har vi også et godt sikkerhetsnett for å ta det sikre for det usikre og følge barna nøye. Liksom. Så det ganske mange havner på nyfødtintensiven med også moderat hjertefeil.
Ja, fordi det så veldig sånn precautious.
Ja, ja. Ja. Men det er en fase i livet som er värt att vi snackar lite grann om faktiskt. För det är nog så tufft för de flesta familjer.
Jeg har en venninne som nettopp fødte og som havnet på nyfødtintensiven I en uke, men nå ikke noe hjerteaktig da, men ja, det veldig tøft. Ja. Bare å være der.
Ja, og så det går så fort. Mm. Nå går noen dager, så kanskje blir en stor hjerteoperasjon med liv og død på spill. Liksom. Nå det, som jeg sa, veldig få som dør, men det jo sånn det oppleves av alle allikevel. Mm. Og så går det noen dager til, og så blir man sendt videre enten til hjemmesykehuset, eller kanskje hjem. Og det mye som skal modnes I den tiden. Det jo en total krise for de fleste familier.
Ja, for alle involvert egentlig.
Og det ikke alltid det lander sånn som vi skulle ønske.
Hvordan skulle du ønske det landet?
At foreldrene reiser hjem I trygghet, forstår sitt barn, forstår reaksjonsmønstre, vet hva de skal gjøre om noe blir annerledes.
Men det fordi barn ikke født med en manual, og vi vet ingen, altså, ta vekk hjertefeil og alle andre komplikasjoner, gi meg en helt A4 superfin fødsel, det fortsatt dritstress.
ja, og det, men det, altså det der har vi også, for ja. Alle barn med hjertefeil har jo også alle de vanlige nyfødtingene. De harker og hoster og gulper og svetter og...
Har mage og sover ikke og urolig og...
Ja, og så skal vi jo da, sammen med foreldrene finne ut hva som hjertefeil og hva som normale reaksjoner. Mm.
Jeg skjønner at det må være veldig krevende for dere som jobber med det. Det må være... Jeg skjønner bare så sinnssykt godt det den mammaen og den pappaen som da lurer på om hvert lille gulp eller hver våkenatt kan ha noe med det hjertet å gjøre. Fordi helt superfriske barn, altså vi som har fått helt superfriske barn, googler jo også oss I hjert på å finne ut hva som gærent hvis ikke alt... går som vi tror.
Ja, men det finns mycket bra man kan googla särskilt hvis man brukar föräldraföreningen eller föreningen för hjärtesjuka barn som ja. Blev nämnt I förra avsnitt för de har ganska systematisk information om ting. Och så länge man läser på förnuftiga nettsidor stora sjukhus och sånt så är det inte något galet med att googla men vår ambition är att vi ska ge den informationen så man slipper det arbetet själv.
Ja. Och Google är inte din vän egentligen hvis du bekymrar dig för något I livet så borde du är det ju Ikke så sannsynlig at du blir betrygget av å google.
Nei, du hamner jo fort på suksess og katastrofer liksom, på ja. Private hjemmesider.
Ok, så hva du skulle ønske det landet med at de var helt trygge og klarte å skille signalene, men det kommer dere aldri til å klare. Det tenker jeg sånn, det må du bare... En del av jobben må jo være at dere faktisk tar imot de bekymringene, og at dere klarer å sortere dem da.
Ja, men vi har faktisk gjort et stort skritt I en retning som vi har litt tro på nå.
Ok, fortell.
Fordi vi har jo alltid informert da, så godt vi har kunnet I løpet av sykehusoppholdet. Men så vet vi jo da hvordan den, hvor mottagelig eller hvor lite mottagelig man for informasjon I sånne krisefaser. Mm. Og det mye av det som borte når foreldrene kommer hjem. Så det jo da det blir vanskelig. Men nu har vi lagt en app I samarbete med föreningen.
Har du det?
Ja. Och den ska vi testa ut I våren som kommer. Den är färdig faktiskt.
Så kult!
Och det som är hela poängen med den är inte appen. Hela poängen är att föräldrarna ska liksom, medan det är på sjukhuset, se på barnen på en lite annan måte än vad man gör med allt det andra som vanligt förstås. Men att man också övar sig lite och ser hur den puster egentligen barnen normalt. Ja. Vad är normalt för spisingen? Och att man har en sorts baseline när man reser ut.
Ah, så att man inte ser avvik på måttet när det inte är avvik, men att man faktiskt har en sån nej, denna pustefrekvensen hade han också på sjukhuset.
Ja. 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 Och så är det då ett system I den appen för att man ska kunna genta en vurdering hemma och så kan man sammanligna då med hur det var på sjukhuset och så får man besked om det någon som är farsignaler.
Det blir spennende å se. Dere ruller ut den appen, og så kan alle som kommer innom og får beskjed om den laste den ned, da. Og så kan man kartlegge.
Ikke enda.
Nei, etter hvert.
Ja.
Så kul det er.
Om det funker, da. For det jo samtidig så vil vi jo ikke at man skal gå og gjøre de vurderingene hjemme hver eneste dag, og liksom, at det skal skape uro.
Nei, det kan du si, og så kan du også aldri erstatte på en måte stemmen til en anerkjennende og rolig lege. Som tar deg imot, ikke sant? For en app tar deg litt imot, men ikke alltid så ja. Veldig.
Men om man har liksom, den informasjonen man får ut av en sånn vurdering, gjør det egentligen lättare att kommunicera hvis man nu ska ringa till sjukhuset, för då vet man vad man ska säga, att detta är jag bekymrad för. Liksom.
Ja, för det hade jag aldrig tänkt på då du skulle komma in här, men det virker som om det är en del utfordring i detta med oro och bekymring, att det är liksom ett del av faget deres. Eller det blir nödvändigtvis en del av faget deres, fordi ja. Dere dealer med noe så essentiellt som hjerte.
Absolut, og det, det hänger samman med den utveckling som jag sa att det var så hög dödlighet tidigare.
Mm.
Nu kan vi kan inte forska på dödlighet längre. Den är så lav att vi får ingen effekt av det.
Nej.
Vi kan inte komma så mycket lavare.
Men bekymringen är all time high.
Ja, men det är för att man ser de andra aspekterna av livet. Då.
Ja.
Nu fokuserar vi på hvordan har man det, hvordan går det egentligen, hvordan blir livet. Och då är det mycket mer att ta tak i av sådana som är av emotionella ting. Och där är det ju lite personliga ting hos var och en av oss, hvordan man förhåller sig till det.
Mm.
Men jag tror vi alla förstår vi den bekymringen.
Ja.
Och så är det vägledningen som skiller lite på hvordan vi hanterar.
Men det är ju deres ansvar, tänker jag, hvis du som hör på nå har ett barn med hjärtfel, så føler du deg kjempebekymret, och du føler ikke att du förstår helt. För ganska mye bekymring handlar om hvorvidt man har förstått det. För hvis det är ikke farlig, den hjärtfelen, och du som lege, Henrik, har forklart dem det, og de ikke har forstått hvorfor det ikke er farlig, så er det på en måte sånn at det er ditt ansvar, da har ikke du forklart det godt nok.
Nei, da har jeg ikke gjort jobben min.
Så når du som hører dette her, hvis du sitter og, ja, det er, du har barn med hjertefeil, hvis du ikke er bekymret, og tenker sånn, da gir legen din deg god nok informasjon. Men hvis du er kjempebekymret, så er det legens ansvar å formidle det igjen og igjen. Og så kan du se på sånn, ok, men är det så att du inte väl att du alltid är bekymrad, det handlar självklart om den enkelte föräldern också, men det är lite sån viktigt för föräldrarna som hör på detta här och veta att de ska inte gå runt och mangla information och vara rädda.
Nej,
sant? Då måste de spöra.
Men så är det ju måste ju se att det är ju situationer när vi alla lever i osäkerhet.
I livet, menar du?
Nej, i den här behandlingssituationen.
Ja.
Vi inte vet säkert vad som blir nästa trin och vi inte vet säkert hur barnen vill tåla sin hjärtefärg.
Mm.
Och vad det är en fälles bekymring. Och då måste vi på en måte dela den. Då kan vi inte eliminera bekymringen, men vi kan lindra den kanske.
Vad är ditt bästa råd till folk som står där då? I den ovissheten?
Det är att stola på behandlingsapparater. För det är det som vi har grunden till att vi har så goda behandlingsresultat är att det har blivit byggt upp ett fantastiskt system i detta land mer än i de flesta andra. Så vi går liksom på alla nivåer från hälsostationer upp till specialisttjänster som jag representerar. Hvor det på alla sjukhus med barnavdelning finns barnläkare som kan kardiologi. Och hvor vi alla har ett fælles formål om barnas bästa. Samman med föräldrarna.
Men av de som hører på som ikke fick oppdaget hjertefeilen før i høyere alder da,
ja.
Så vil jo de tenke sånn, hæ, hvorfor ble ikke dette oppdaget før?
Ja, det som da ikke blir oppdaget er vanligvis litt lettere hjertefeil.
Mm-hmm.
Og vi har hatt ungdommer som har vært på landslag i forskjellige idretter med et hull i hjertet. Og som vi likevel har tettet da. Sen
ja.
Om det har fungerat så pass gott fysiskt för det på lång sikt vill kunna löna sig. Och det är klart att det det vi missar att det är ju självklart frustrerande för det gäller. Men det är färre och färre.
Okej, okay, nu ska jag pröva mig på en uppsummering och så får du korrigera mig. När det gäller hjärtefel så är det folkens som att gå in i ett helt univers med olika. Det är nästan en helt en hel egen legevitenskap, for det er så sinnssykt mange forskjellige kombinasjoner av utfordringer som kan så det er mange det er vanskelig å gå inn i og si sånn, det er ikke fire hjertefeil på en måte, det er en milliard føler jeg men for dere som har barn med hjertefeil, så er det Henrik sier, er at vi er helt sinnssykt gode til å finne ut av det, dobbeltsjekke, kontrollere, diagnostisere og sette i gang tiltak i dette landet. Det vil si at hvis man først skal bli født med hjertefeil, så er det bra å bli født med hjertefeil i Norge. Am I right?
Ja.
Og oppsummeringsmessig så tenker jeg at det viktigste jeg kan understreke av det du har sagt, er jo at for hvert enkelt barn med hjertefeil, så er det ulike forhandlingsløp, ikke sant? Sånn at der er det helt avgjørende at du som mamma eller pappa har skikkelig god kommunikasjon med de som behandler barnet ditt. Og det på toppen av det, uansett hvilken kategori du havner i, fra den lette til den vanskelige, så vil ikke bekymring være din venn. Sånn at det å klare å lytte til det legen sier, og hvis de sier at det ikke er farlig, så er det viktig at du hører den delen av informasjonen. Der kan Foreningen for hjertesyke barn også hjelpe deg med, ikke sant, hvis du går inn på deres nettsider, med å liksom berolige kanskje, kategorisere og gå liksom grunder inn I det, for av og til, sånn som hvis du sånn som meg, så trenger du informasjon for å roe deg ned. Og hvis du faktisk I den kategorien hvor du må leve I en uvisshet, da, så det ekstra viktig at du får den informasjonen du trenger, og stoler da, I den grad du klarer, på behandlingen. Det vil bare være en ekstra kostnad på toppen av det hele, hvis du I tillegg til at det faktisk en utfordring der, skal gå rundt på tå hev, og sove dårlig, og vride om natten, og være livredd, det gagner ingen da. Men så det også lov å tenke sånn, det lett for Henrik å si. Det veldig lett for Henrik å si. Og det ikke så lett for Henrik å si, for det jobben hans. Men, og han, men, han, men og det klokt å ha sagt det sånn. Det litt lett for Henrik å si. Ok, det noe du vil legge til?
Nei, vi har jo bare...
det noen sånne vanlige sykdommer? Sånn som for tiden nå, alle hjemme med syke barn. Foreldre utslitt over hele linja. Det verre for barn I det daglige med hjertefeil, med RS-virus og forkjølelse og det hele, korona og sånn?
Ja, altså vi har jo bare vært gjennom en liten del av det som egentlig stod på listen, va? Men for det vi ikke for eksempel har snakket om tilleggsproblemer som kan følge hjertefeil. Men de sykeste barna og de minste barna jo veldig følsomme da for RS-virus.
Ja.
Og der finnes det god forebyggelse som det viktig at særlig de som venter på operation at de får.
Hva den forebyggelsen?
Sprøyter en gang I måneden med antistoffer.
Ok, hvis du sitter og brenner inne med masse mer spesialiserte spørsmål til Henrik om ditt barns hjertefeil, eller om ting han har sagt som du føler at du ikke gikk inn I, så det hjertelig velkommen til å sende det til meg, og så kan jeg invitere deg tilbake, Henrik. Det var veldig gøy å snakke med deg. Jeg får lyst til å åpne hodet ditt, ta ut hjernen, skvise den for alt du kan, og sette den tilbake igjen da. For det fascinerende. Jeg kan se på øynene dine når du snakker at du vet helt sinnssykt mange ting som jeg ikke forstår. Det irriterer meg litt og fascinerer meg.
Ja, men det hyggelig at du sier det. Det veldig hyggelig å snakke med deg, for du spør jo så gode ting.
Ja, så hyggelig da. Så hvis folk brenner inne med spørsmål de lurer på, send dem denne veien, og så inviterer jeg deg tilbake.
Takk. Men kan jeg få si en avslutningsting da?
Ja, absolutt.
Og det jo det som vi ikke har vært så mye inne på, det liksom det litt på lang sikt. Man glemmer jo fort de lange perspektivene som forelder. I en sån situation och vi är kanske som behandlare. Men för de allra flesta med hjärtefel så blir det ett väldigt bra liv.
Ja.
Och det är ingen hälsa, ingen säker väg till lycka så man kan bli långt lyckligare med hjärtefel än utan. Och det är något som man egentligen måste ha lite I bakgrunden när man diskuterar dessa ting.
Tusen tack för att du kom Henrik.
Tack för att jag fick komma.
På fredag det julaften, det vil si at denne episoden den siste av foreldrerådet før jeg tar en liten juleferie. Jeg skal pakke ut cirka 1000 flyttekasser denne jula. Jeg skal prøve å gå fra å være ettbarnsmor til å bli trebarnsmor på deltid. Og så skal jeg kose meg, spise marshmallows, pepperkaker, ligge på sofaen. Og henge med søstrene mine, det mine juleplaner. Jeg har også en plan om å gå I pysjen hele dag og se på julefilm, sånn som de gjør I amerikanske filmer, vet dere. Jeg har liksom aldri fått I det I romjula, men det virker jo som denne jula her blir litt mindre sosial da, enn det vi kanskje ellers skulle ønske, så da kan jo det være et godt alternativ. Kanskje jeg får det til da, for første gang. Så vi tar en liten pause, en liten ferie fra podcasting, og så gleder jeg meg til... Et blankt nytt år. Jeg orker ikke å tenke at 2022 skal bli så innmari mye bedre. Jeg tenker at det får bare bli som det blir. Men jeg så sinnssykt glad og stoka og takknemlig for at dette her kan være min jobb. At min jobb nå å snakke med verdens klokeste folk om ting dere lurer på. 7,4 millioner nedlastninger. Sjekket akkurat. Det antallet totale nedlastninger. og lyttinger av denne podcasten. Det helt vanvittig. Takk for at dere hører på, folkens, og kommer med konstruktive tilbakemeldinger til meg, og kjærlighet og støtte, og takk for at jeg får lov til å tråkke I bar av og til, og drite meg ut og lære sammen med dere, da. Ikke sant? Jeg blir ikke bedre enn det jeg får tilbakemelding på. Så vet at jeg leser meldingene dere, så tar de til meg, og jeg har en kjempelang liste med temaer på episoder vi skal lage. Jeg trodde jeg skulle være ferdig med denne podcasten. Da jeg begynte med den, så trodde jeg skulle lage 10, 12, 20 episoder, og jeg har aldri hatt så mange temaer på temalista som jeg har nå. Men ikke for tvil, send gjerne ditt også. Ikke sant? Jo mer du maser, jo høyere opp på lista kommer kanskje det tema akkurat du ønsker deg. Og så vil jeg bare si, fy fader, det skikkelig koselig for meg at du hører på denne podcasten. Jeg håper at du får stunder gjennom denne jula som... For det du må huske nå å budsjettere med at det kommer sannsynligvis litt av hvert. Så bare husk på det når du føler deg lei deg, eller når du føler deg sinna, eller når du føler deg alene eller skuffa, så det helt sånn du, da du helt på merke. Sånn skal det også være I jula. Kanskje enda mer sannsynlig at det sånn I jula enn andre høytider. Og så skal du smile litt ekstra når du kjenner på at du glad, og entusiastisk, og at du gleder deg, eller at du klarer å slappe av. For det også en del av det. Livet liksom sjelden en ting, sånn som jeg føler vi får forespeilet. Det liksom alt på en gang, hele tiden. Så det gjelder, jobben vår liksom bare å få det med oss. Få med oss hver opptur og hver nedtur. Ok, før jeg blir helt sånn life coach, så vil jeg egentlig bare si god jul til deg og de du mest glad I. Jeg håper du får kost med både mennesker og dyr du liker. Og så håper jeg at du får spist mange gode ting. Og så snakkes vi I 2022. Til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.